Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hallå,
hockey
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till en aningen försenad podcast den här veckan med Jonathan Ekeliv i Örby,
ja, faktiskt.
Utanför Stockholm. Mm. Och mig, Per Bjurman, i Florida, faktiskt.
Ja, det ser man. Mm.
Ja, och anledningen till att detta 223 avsnitt är försenat är då att jag tidigare i veckan fick göra en utryckning på uppdrag för tidningen och nere här i Florida. Och det har då också medfört att jag har inte mina vanliga lurar med mikrofon med mig.
Nej.
För att spela in det här avsnittet, utan ifall det är krångel med ljudet så beror det på att jag sitter med mer gamla ånglurar.
Ja, men det låter bra än så länge i alla fall, så att det är ja. Vi glada för.
Ja, och du är som sagt, för en gång skulle du faktiskt hemma i Örby. Du brukar ju sitta på tidningen och spela in det här, men nu får vi vara med hemma hos Monsieur Ekeliv.
Ja, nu sitter jag i Ekeliv-kassa här i Örby. Det är legendariska, ja. Jag på sig. Nej, absolut inte. Nej, men,
jo,
ja, nästan faktiskt. Ja, nej, men normalt sett brukar jag sitta i mötesrummet Sport Sebastian på redaktionen. För att jag är så mån om att jag vill ha bra nätuppkoppling när vi spelar in de här över Skype. Liksom, så att vi inte ska kunna skylla på det. Men nu har jag fått fint fibernät här och nått hela vägen till Örby. Så att, som är tillräckligt bra här för att jag ska våga lita på det. Så att, nu sitter jag här i Örby.
Oh, infrastrukturen i Sverige, den byggs ut även till de mest primitiva områden. Nu
precis, exakt. Nu har den kommit hit också.
Ja. Ja, och det är tidig morgon. Det är väldigt tidig morgon för vår podcast. Jag tror att det är tidigaste någonsin vi har spelat in.
Ja, klockan är
men det beror på att vi är tvungna att klämma in den här när vi kan. Och den är 8 på morgonen här i Florida.
Exakt, det är tidigt. Det är väldigt tidigt. Och jag kan inte skylla på någonting. 2 klockan 14.00, alltså svensk tid för mig. Det är ändå relativt tidigt med tanke på att jag alltid vaskar förmiddagarna. Och när jag är uppe mina sena NHL-nätter och går och lägger mig vid 5-tiden.
Förlåt, att, vad sa du nu? Du vaskar förmiddagarna, vad betyder det? Du slänger bort dem?
Ja, de existerar inte i mitt liv. I alla fall inte i vinterhalvåret.
Du sover?
Då ligger jag och helt släckt här nere i Örby.
Ja. Du har varit uppe i natt igen och sett när Tampa tagit ytterligare en seger och drar ifrån i toppen av tabellen.
Det kan du ju lita på.
Ja.
Absolut.
Så går det till. Ja, men du, nu ska vi ta och göra det här och vi har en del spännande på menyn ändå. Framförallt ska vi ägna det avsnittet, avsnittet i slutet. Och det är så att vi har passerat halvtidsmarkeringen i grundserien. Alla lag har spelat mer än 41 matcher och första halvan är helt enkelt klar.
Ja.
Och därför så ska vi dela ut awards i halvtid. Informella individuella priser som vi tycker ska fördelas för de här första 41 matcherna. Då.
Exakt, och vi har väntat lite ovanligt länge för att vara oss den här säsongen. För jag kommer ihåg i förra året fick vi lite skit när jag tror vi hade kört ett awards-avsnitt redan efter första månaden. Och sen återkom lite då under säsongen. Men nu har vi väntat till halfway point i alla fall. Nu tycker vi att det är dags att göra en liten avstämning vart vi ligger till och vilka spelare vi tycker ska få de här individuella troféerna.
Ja, det tycker jag känns som en bra idé. Och jag tycker också att det känns jävligt konstigt att vi redan är här. Det var inte alls emotionellt, så känns det som det var alldeles nyss vi hade premiäravsnitt och såg de första matcherna med Rasmus Dahlin och Elias Pettersson och allt vad de heter.
Exakt.
Men det går undan.
Det går ju bara... nu är det 2019. Vi har fortfarande inte vant oss vid det. Det är liksom... Ja, nu är det ju andra halvan av säsongen. Nu är det ju mitt i the grind här. Nu är det snart dags för slutspurt.
Ja, det är det. Det är bara några veckor kvar till All-Star-breaket. Och det säger man ju är liksom... Efter All-Star-breaket, då börjar...
Ruschen.
Det varvar upp mot upploppet.
Exakt. Ja. Det är mindre än... Det är ungefär en och en halv månad till trade deadline.
Ja.
Det är inte långt bort. Det kommer gå fort.
Det kommer det verkligen. Men nu, innan vi börjar med det, så har det hänt en del som vi ska titta lite närmare på också här i den dryga veckan som har gått sen senast.
Just det.
Och vad har du i första hand på tungan?
Ja, jag,
Mr. Mowgli.
Jag har en lite udda övergång här nu, för jag har nämligen lite ont i min vänstra fot. Jag skulle säga att om jag skulle vara NHL-spelare, vilket ju inte är aktuellt naturligtvis, då skulle jag vara uppsatt på IR just nu med week to week alltså. Jag stukar
lower ganska body.
Ja, lower body alltså. Jag kan ju avslöja på den här att det handlar om foten. Inte bara lower body så att säga. Jag är lite halt faktiskt.
Vad har du gjort då? Vad har du stött till då?
Jag fattar inte vad jag gjorde. Jag bara vaknade en morgon och har jätteont.
Så att det är inte bra.
Det är inte bra. Det är ju inget bra tecken när man är 28 år.
Faktiskt. Nej. Det måste du gå till doktorn med.
Det är nästan så pass. Alltså.
Ja.
Så att jag vet inte vad som hänt. Jag måste trampas nätt eller någonting. Jag fattar inte hur... Eller något aggressionsutbrott när trampas släppte in målen. Så där. Jag vet inte vad det kan bero på.
Ja, men just det där, man vaknar med smärtor som man inte vet var de kommer ifrån. Det är inte bra.
Usch. Ja. Men det, min...
Har ni läkare i Örby?
Du, vi har en vårdcentral inte långt här bort. Vet.
Så, ja, det är bara att trampa bort
det. Sofistikerat är det. Ja. Nej, men... i alla fall min lite udda koppling till det här var att en annan som har haft lite problem med foten men som verkligen inte tycks ha det nu, det är ju Erik Karlsson. För att han och hela San Jose fullständigt bara öser på här sedan minst en månad tillbaks. Och vi som har gnällt lite på dem under hösten här och tyckte att det har gått trögt för San Jose och inte motsvarat de extrema förväntningar man hade inför säsongen när vi satt i previewpoddar och sådär och såg dem som en verklig contender, men nu sista månaden så har det sett fantastiskt bra ut.
Ja, det har det verkligen. Och inte minst för Erik själv då.
Nej,
nu vart det inga nya poäng mot Vegas igår, men innan dess hade han ju då poäng i 14 matcher i rad, vilket är nytt klubbrekord för San Jose, och i de sista matcherna så stod han för 3 assist 2 gånger om på ett dygn.
Ja.
Det är ju helt enkelt så att vad gäller honom då så han har slutligen akklimatiserat sig och vant sig vid sin nya miljö och den nya miljön, alltså Sharks, har vant sig vid honom också.
Ja.
Det tog lite längre tid kanske än man trodde. Men det är ett lag som spelar, säger alla, som liksom känner upplevelsen närmare av att ingå i Peter Boers lag.
Ja.
De är lite speciella, och han är ju speciell också, Erik. Han tar ju mycket utrymme. Liksom.
Ja.
Så det har tagit lite tid, men nu är det verkligen explosivt där.
Nu är det nästan så att man kan börja använda det uttrycket som du myntade kring Sharks för några år sedan när de gick till Stanley Cup-final, när vi kallade deras powerplay för, vad var det, kärnvapenkraften?
Massförstörelsevapen
kallade det för. Liksom. Ja, nu känns det ju så ungefär. Alltså, kollar man på namnen de har i truppen så visst, de ska ju vara så här bra också.
Ja, precis. De är så bra som de ska vara.
Ja.
De är så bra som de ser ut på pappret, och då är det ju inte kul för motståndarna.
Nej, nu är de ju en contender. Alltså,
definitivt. Alltså, det här ser ut som ett lag för en lång run i slutspelet nu.
Ja, det är tveklöst då. Men ska man härleda, nu sa jag lite slarvigt så här, ja, sen minst en månad tillbaka som var det bra. Men det går ju faktiskt att härleda den här liksom framgångsvågen till faktiskt en viss match. Vad som hände efter en viss match. Ottawa-återkomsten.
Det
såg ju så liksom bistert ut fram till dess. Och Erik sa ju själv att det var liksom en börda som lättade från axlarna. Han visste om den där matchen i bakhuvudet ända sedan schemat satte. Så inte minst veckorna dessförinnan av säsongen.
Precis.
Men faktum är att de hade ett ganska mediokert facit fram till dess. De harva kring slutspelsträcket och Erik hade ju inte något bra personligt facit heller, poängmässigt i alla fall. Men sen dess, alltså det är bara att titta, de är 14-3-2 i record sen dess.
Ja, och grejen var att den matchen var kanske lågvattenmärket också. Ja. De var inte bra då.
Nej, de var ju katastrof. Det, vad blev det? 6-2 eller sånt. Ja, det blev ju en väldigt massa mål i alla fall.
Ja, det var en besvikelse för dem och för Erik. Men du har nog rätt, det kanske har varit vändpunkten där.
Faktum är att det var ju så pass dålig den insatsen. Det var ju på en roadtrip då och spelade Montreal, om det var dagen efter eller 2 dagar senare. De åkte dit i alla fall direkt efter matchen. Och då var det ju till och med så att Doug Wilson kände att nu är det dags att kliva ner i omklädningsrummet själv. general managern alltså, och säga några välvalda ord. Och det har ju naturligtvis inte läckt ut ordagrant vad han sa, men det var något i stil med har det kommit fram till, vilket även alltså, Carlsons nuvarande backpartner Brendan Dillon har sett varit ute och sagt att kolla liksom runt i omklädningsrummet, kolla vilket lag vi har, alltså, ni har ju enormt bra lagkamrater. Ni har en fantastisk chans den här säsongen som individer här att nå en enorm framgång. Ta den nu liksom. Låt inte den här säsongen slarvas bort. Och det känns som att det budskapet nådde fram. För att jag tror lite grann att när Erik Karlsson kom och den här hypen verkligen satte fart i början av säsongen, så tänkte man lite att det här kommer lösa sig. Och jag behöver inte ta i 110% för att kolla bara vilka bra lagkamrater jag har. Men nu känns det som att nu har de insett att oj, vilken chans vi har. Ger jag 110%, ger han 110%, han 110%. Vilken otrolig maxnivå vi kan nå då.
Mm.
Och det tror jag, så jag tror att det där mötet verkligen gav effekt.
Samtidigt är det så att det inte bara är de riktigt stora namnen som har börjat leverera. Vilket de har då, framförallt ja. Pavelski och Couture har ju varit rätt bra här.
Burns.
Men även... Ja, precis. Precis, Burns. Han leder på backarnas poängliga. Ja,
exakt,
och Erik är tvåa.
Han är, precis. De har verkligen... Båda två är ju i superform.
Ja, men det har ju kommit fram till som Lukas Radil.
Ja, check.
Ja, check på själv. Och så sådana som vi har pratat om, som sådana som har kanske... det här fastna i steget, utvecklingen som vi pratar om i den här podden ibland.
Ja.
Och då tänker jag på Hertl, Donskoj, Meyer. De har ju också varit utsökta den här månaden vi pratar om.
Ja, precis. Alltså när man ändå pratar om Radil till exempel, så den bäst fungerande kedjan totalt sett över säsongen, det var kanske ändå faktiskt Hertl ihop med Couture framförallt och Meyer. Det var ändå en bra kedja under hösten när det gick dåligt, men en viktig förändring de gjorde här kring jul, det var att för ett problem som har varit, alltså sen Chris Tierney försvann i den här traden till Ottawa för Karlsson, så blev ju det centerdjup ganska påverkat trots allt. Man kanske tycker att Tierney inte är någon otrolig spelare, men ja, det är liksom i de två sista kedjorna såg det lite tunt ut, och när de skulle göra matchups mot andra lag så, ja, det var inte 5+ liksom. Men nu har ju satt ner Hertl som center i tredje kedjan, och han spelar med Evander Kane och Jonas Donskoj, och den kedjan, alltså jag tror han har gjort 17 mål på 8-9 matcher, och de avgjorde matchen här om natten också mot just Vegas. Nu får de verkligen produktion från hela line-upen, och det gör ju en enorm skillnad.
Ja.
Så, ja.
Ja, och ja, man kan ju nämna även Marcus Sörensen då. Sören på rören.
Sören på rören som det.
Ja. Som vi säger i bloggen.
Ja.
Han är ju i första kedjan nu med Joe och Joe. Little Joe och Big Joe.
Ja, just det. Pavelski och Thornton. Det är ingen dålig omgivning.
Nej. Och så har vi Melkman också. Som är ibland framstår som den ultimata fjärdekedjakungen. Ja. Han är riktigt bra i den rollen.
Ja, men han är ju en gnuggare liksom. Som har en ganska jämn nivå liksom.
Verkligen. Och producerar samtidigt.
Ja, gjorde mål här mot Vegas.
Ja, så att jag för första gången på några år så vill jag verkligen varna för Sharks. Alltså det känns mycket lovande där. Och matchen igår, jag har ju pratat om Erik en hel del, vilket för övrigt, det skrev jag i bloggen här, bland det här yrkets största privilegier är att få prata med Erik Karlsson när det går bra.
Ja, det är
han är så rolig, han är så anspråkslös, så opretentiös människa. Han tar sig verkligen inte själv på stort allvar.
Nej, han är bra på att ironisera kring sig själv om man ska.
Ja, han är bra på, och ska jag jämföra honom med Dean Martin back in the day på med Frank Sinatra och The Rat Pack. Han är lite sån här otroligt skön stil, och nu bara garvar jag om att assist, men jag får ju lov att göra assist nu eftersom jag inte kan göra mål längre. Jag kommer aldrig mer att göra mål.
Ja, det tror jag han kommer göra, men han hävdar ju det nu att nej, det är ju bara assist. Det är kul att lagkamraterna gör någonting, men inte jag kan göra någonting. Ja. Han själv är helt grym egentligen, men ja.
Ja, men vad han också sa då sista, att den här matchen mot Vegas då, igår, det skulle bli det ultimata testet, för de har ju legat och skavt mot varandra på andra och tredje plats i Pacific där. Och även Tampas med Calgary då. Och de sa det som det stora testet. Nu hann inte jag se så mycket av den där matchen igår, men de kommer tillbaka som både 0-1 och 0-2 och vinner med 3-2. Nu tror jag att det var nog också en väldigt viktig match som nu gör dem till hetaste namnet I Pacific.
Åtminstone i Pacific i alla fall. Ja.
Ja,
ja. Och jag tyckte en statement-seger var ju faktiskt mot mitt Tampa här. De bröt ju Tampas 16 matcher långa poängsvit genom att krossa Tampa. De var överlägsna den här matchen. Nu var det sista matchen på en California Road Trip för Tampa som inte stod att känna igen. Men det var ändå en 5-2-överkörning där både Burns och Carlson spelade 30 minuter var. Och var helt dominanta. De ägde isen faktiskt, båda två. Så att jag blev lite skraj för hajarna. Alltså när jag såg den matchen. Alltså de är bra.
Vad säger du om en final mellan San Jose och Tampa? Skulle det bli bra?
Jag är ju...
Du vill ju inte möta någon.
Jag vill ju inte möta någon. Nej, jag vill ju möta Edmonton i finalen. Alltså. Nej, då skulle jag bli rädd för McDavid. Nej, men, jag är ju ständigt pessimistiskt inställd. Men Sharks, det räknas i alla fall. Det skulle ju vara en fantastiskt underhållande serie. För det är ju två lag som verkligen vill driva spelet. Som, där pucken har onekligen premieras. Och där det finns det bara sköljs över av offensiv individuell kvalitet. Så att jag skulle inte tacka nej, och jag tror inte du skulle tacka nej rent klimatmässigt i alla fall.
Nej, det skulle vara trevligt. Om nu Tampa skulle gå till final, så finns det då mycket små möjligheter att de återställs mot samma lag som senast de var i final. För att Chicago Blackhawks har skärpt till sig lite på slutet. Colleton verkar ha fått lite ordning på torpet. Men det är lite för svajigt och det är lite för långt upp. Men även de har ju faktiskt en Erik som är värd att prata om, tycker jag. Ja. En fin övergång, hör du.
Du, det var klass. Contender-nivå.
Ja, vi pratar. Det är Erik Gustafsson då, som om man ser till grad av kändisskap före säsongen, eller namnkunnighet ska vi säga.
Ja.
Så finns det ingen svensk som har haft ett större genombrott. Han var ju riktigt dåligt, får vi väl ändå säga.
Ja, han har ju varit uppe mellan AHL och NHL i ganska många år.
Ja, han hade ljusglimtar även förra året. Men den här offensiva succén i år det är ändå ett rejält genombrott.
Ja, det får man säga. Han har ju gått och blivit Patrick Kanes nya lekkamrat. Men när Kane är inte den som går ut och säger vad som helst om vilken spelare som helst, men han är det är inte så här Panarin nivå förstås, naturligtvis, jag ska inte överdriva, men han säger ändå att det är fantastiskt kul att spela med Gustafsson, att han liksom verkligen höjer hans spelsinne högt i uttalanden och så här. Tycker att han är riktigt bra just nu liksom, och han hittar ytor, han är extremt kreativ, hans touch med pucken. Hans kroppsfint, hans finter liksom, det är en sevärd spelare, Erik Gustafsson.
Ja, han är alltså nia i backarnas målliga och är den svenska back som har gjort flest mål nu. Och det är väldigt imponerande, tycker jag.
Med tanke på vad det finns för konkurrenter på den positionen bland svenskar. Alltså.
Ja, och med tanke på att Chicago inte precis har briljerat som lag hela tiden.
Nej.
Men det är intressant det där med att för en sån som Kane, så är det ju, han är ju en artist själv, otroligt kreativ. Ja. Men när en sån släpps ut i omgivning som inte liksom hänger med i hans kreativitet, det måste ju vara frustrerande för en sån spelare. Så när han nu har hittat en ny lekkamrat, så måste det ju kännas rätt fint.
Ja, för Kane själv nu, han är ju i gammal Kane-form här. Han är ju ännu vassare än Gustafsson, får vi säga. Så han har gjort typ så här 2 poäng per match i flera veckor. Nej, men han är ju nästan, han börjar ju snart leta sig uppåt i poängtoppen, han med i hela ligan. Trots Chicagos kräftgång totalt sett den här säsongen. Men jag tycker det är lite kul att följa Colletons byggen då. Så om man tittar på underliggande siffror, så ser man att de fortfarande inte hänger med. De har lite för svagt material. Men det finns många liksom individuella ljusglimtar man kan hitta i alla fall. Och det är kul att se hur Colleton har ändrat på sin usage, som man brukar säga, av spelare. Alltså vi kan ge förtroende. Så här. Erik Gustafsson är ju onekligen en Colleton-favorit. Han har ju varit nere hos honom i Rockford så sent som förra säsongen. Och han har ju alltid hyllat. Han har sagt att för någon månad sedan. För en månad sedan, alltså när hans fantastiska svit inleddes. Han har gjort 16 poäng på 17 matcher som back här, Erik Gustafsson. Men då blev han faktiskt scratchad av Colleton.
Ja, det känns som att han ger honom lite tough love, tycker jag, hela tiden. Att han pushar honom, att det finns, han menar att han måste leva ut hela sitt potential. Han tycker inte att han gör det.
Exakt, han säger ju så här att Erik Gustafsson, he's got the world at his feet.
Ja,
han är liksom en superback i vardande. Betyder det ungefär. Men samtidigt tycker han inte att han lever upp till det riktigt. Att han tar för sig tillräckligt mycket. Alltså,
nej, han menar att det finns alltså ännu mer att ta
här. Precis, alltså han kan, och framförallt, och det, vet ni, det pratade jag faktiskt med Colleton inför säsongen när jag ringde han då och pratade lite om Gustafsson bland annat. Och då tycker han ju
fortfarande... Han frågar på att han svenska, Colleton.
Nej, det gör han faktiskt inte. Han kör engelska.
Så du fick dra lite engelska med honom också?
Ja, precis. Jag ska inte spela upp någonting.
Nej, han förstod det i alla fall.
Ja, han förstod mig i alla fall. Men han sa att för det är ju typiskt Colleton också, så var det i Mora också, att han är ju, alltså han är ju liksom, han berömmer ju spelare och sådär, men framförallt så är han hård och trycker väldigt på saker, han vill att de ska förbättra. Han är ju väldigt mycket med fötterna på jorden, Colleton, och vill att spelarna ska vara det också hela tiden, att det är ändå, visst man ska ge dem beröm och lyfta upp dem och liksom inte trycka ner dem på det viset, men det är ändå viktigt att påtala detaljer hela tiden. Och ja. Han tycker att han spelar lite för svårt i egen zon fortfarande. Det är det som han framförallt ser som något han måste uppgradera, att han inte kan vara konstruktiv hela tiden. Utan framförallt i egen zon så måste han ta de enkla vägarna ibland också. Ja. Och det är kanske det som han fortfarande behöver jobba på. Men offensivt nu så har han ju verkligen exploderat. Och det gjorde han redan under Colleton i AHL i fjol, när han öste in poäng under hans ledning i Rockford.
Ja, det är väldigt roligt att se. Jag är väldigt förtjust när det kommer fram nya svenskar och det går bra för dem.
Ja, jag tycker att Chicago har lite anledning att vara optimist i framtiden också. Vi såg ju Henry Jocke Harju dominera totalt i IVM för Finland. Mm. Och Adam Bokvist där som vi såg i Sverige också. Så det finns, jag tycker de har draftat rätt bra här de senaste åren, och jag gillar ändå på något sätt, vi har kritiserat Stan Bowman, men jag tycker ändå att de tänker lite utanför boxen i Chicago med att ta in en 33-årig coach. Och,
ja, de fick ju till en riktig nystart med att sparka Quenneville, vilket var kontroversiellt såklart, men så framgångsrikt. Men det markerar ju också en grundlig nystart.
Precis, för det var ändå vad de behövde. Alltså, Quenneville är ju en fantastisk coach, men det var inte kanske vad de behöver just nu när de måste gå in i en liten slags rebuild on the fly.
Ja, nej, absolut.
Eller kanske egentligen en grundig rebuild, för den enda som håller kvalitet från den gamla eran, det är ju Kane.
Ja.
Men till exempel, de är ju väldigt aktiva i Europa genom att ta in liksom så här, Dominika Hohn, odraftad tysk, tar de in, och han har ju sett bra ut den här säsongen faktiskt. Jag tycker de är lite överallt och letar och försöker göra sitt lag bättre utifrån att de knappt har något löneutrymme när hela den här gamla kåren sitter på höga löner. Så jag tycker de gör så gott de kan utifrån den skiten de har satt sig i själva.
Ja, men som vi börjar med att konstatera så är det är lite för bräckligt förmodligen från någon slutspel redan i år.
Ja, det går inte. Jag vet att Mark Lazarus, din kompis där, skrev någon artikel häromdagen och verkligen försökte hitta alla ljusglimtar som fanns för att de skulle gå till slutspel ändå. Men det krävs ett mirakel.
Men då får vi se det som silver lining att Grönborg och Garpen och Poppe kan plocka Erik Gustafsson till VM-laget direkt, och att han skulle kunna bli ett väldigt stort utropstecken och folkhjälte där.
Precis, han var ju faktiskt bra i VM senast innan han bröt, var det handen eller något sånt där i hockey-VM senast, men nu kan han verkligen bli en sån här lite folkkär, lite alltså genombrott för den breda massan.
Yes. Hade du något mer att säga om Chicago?
Vi kan gå vidare.
Ja, för att jag sa det, om man räknar med namnkunnighet så har Erik stått för det stora svenska genombrottet. Mm. Om man ser till mer etablerade spelare som man har väntat på ska få ut mer av sin totala potential, så är ju det Elias som har stått för det stora genombrottet. Och då pratar jag om den andra Elias. Ja. Inte Pettersson, utan Elias Lindholm i Calgary.
Ja. Ja.
Som,
snygg övergång igen.
Ja, det är övergångarnas morgon i Florida. Ja. Han har ju redan slagit sitt personliga poängrekord efter halva säsongen. Han är första svensk upp till 50 poäng. Och jag såg honom här nu, jag var i Philadelphia förra helgen.
Just det.
Och såg när det var ingen vidare match. Det var en sån match som visar att Calgary hittar sätt att vinna, som det heter, medan ja. Philadelphia hittar sätt att förlora.
Ja, det är väl signifikativt för deras säsong just nu.
Ja.
Ja, nej, men det är Lindholm igen. Alltså, det som jag tycker är lite kul att konstatera, det är att han är ju första svensk upp till 50 poäng också, men han är också första nyförvärvet den här säsongen upp till 50 poäng. Han är före John Tavares till exempel, som var något mer hypad, får man väl säga. Så att,
ja.
Ganska lyckad investering, får
ja,
man säga,
av
Calgary. Det var inte han som var huvudpisen i den dealen, utan den vi pratade framförallt om var ju Doggy Hamilton som gick i motsatt riktning. Men ja. Bill Peters visste uppenbarligen vad han gjorde alltså, när han tog över.
Ja, det här är ju så mystiskt, för att det är ju Bill Peters som var coach i Carolina också, och där fastnade Elias lite utvecklingen, och delvis beroende på hur han användes av Peters. Vi pratade om det efter Philadelphia-matchen och har pratat om det några gånger även på telefon, att den stora skillnaden nu är då att han har hittat en fast plats i en otroligt bra kedja, ja. Med Johnny Gaudreau och Sean Monahan. Ja. Det vill säga Calgarys första kedja, som är en av de bästa i ligan.
Ja, den håller på och den vill ju nästan ta över tronen från Rantanen och Landeskog och McKinnon, som den hetaste i hela ligan just nu faktiskt.
Ja, och han sa det att jag har inte haft så bra koll på Johnny Hockey förut, för han spelar ute i väst, men nu när man är här med honom så inser man hur otroligt bra han är, och dessutom så känns som att man har tagit ett steg till i år, och det får man hålla med om.
Ja, alltså Johnny Hockey är ju i, och nu har han, om vi pratar senaste månaden, även i hans fall, så har han fullständigt öst poäng. Jag tror han leder poänglinjen ganska klart sett från december och framåt i hela NHL.
Mm. Men så är det ju. Elias har ju, det har vi ju vetat sedan han kom som väldigt ung till Carolina, att det finns enorm potential i honom. Ja. Men han har inte riktigt fått ut den, men det får han verkligen nu. Och det har ju med omgivningen och en massa annat lyckat som han pekar på. Han tycker till exempel att det är väldigt roligt att spela i en riktig hockeystad.
Ja, just det. Det såg jag att han påpekade i texten du skrev där. Att, ja, det var inget superdrag och inte direkt fullsatt varje kväll i Carolina. Men,
nej, han sa att vi hade väl slutsålt ungefär 4 kvällar per säsong. Oftare var det halvbesatt.
Mm, mm.
Så det var inte alltid så jättekul liksom, att tända till där. Medan i Calgary så är det fullt vad som än händer.
Exakt. Och det, ja, det är klart att det är lite mer inspirerande kanske. Även om vi inte ska hacka för mycket på Carolina nu. Men.
Nej, det behöver vi inte göra. Men hylla Calgary istället. Ja. Men de är ju också, vi nämnde nyss att det är väldigt hett i toppen av Pacific. Och de är ju etta. Eller var det i alla fall.
Ja.
Innan matchen, jag vet inte, ska vi se. Men de är fortfarande etta för Sharks och Vegas.
Ja.
Och de har ju, jag tycker de har sett riktigt bra. Det har varit lite problem med målvaktssidan eftersom Mike Smith har en sån där mellansäsong igen.
Ja, men han har ju faktiskt blivit utkonkurrerad nu av Rittich, tjecken.
Ja, ja. Ja, och han har ju varit desto bättre då när han väl har kommit igång.
Ja, det sa vi redan för någon månad sedan när vi pratade om Calgary, att är Rittich på riktigt, kan man räkna med honom? Liksom hur långt kan de nå med det målvaktsparet, men än så länge har han inte vikit ner sig, utan han har ju verkligen tagit över från Mike Smith och sett väldigt bra ut. Alltså han har ju del onekligen i att de leder divisionen.
Ja, och du varnade ju för dem före säsongen och det börjar kännas som man får ge dig rätt där. De är ett riktigt vasst lag och de känns som en av contenders i väst. Det finns ju ganska gott om dem i väst, men Calgary är definitivt en av dem.
Ja, nej, jag vill ju påstå det också. Mm. Och en sak med Lindholm också, Gaudreau, så här, för det är klart att Lindholms produktion naturligtvis är väldigt boostad av att han spelar med en stekhet Gaudreau och Sean Monahan, det går inte att komma ifrån. Och som han sa i din text också, att i Carolina var det ofta så att han hattades runt av Peters för att få igång andra spelare. Liksom att han kunde vara center i tredje kedjan och sen höger
forward. Exakt.
För att han, men det finns en poäng i det och som inte är helt dumma, att han är en sån som får igång andra spelare faktiskt. För kolla, jag var tvungen att liksom titta lite på underliggande siffror när det kommer till Gaudreau och Lindholm, och där ser man ju ändå att när Gaudreau spelar med andra spelare så är han inte lika effektiv. Han är inte lika drivande av spelet. Han har faktiskt en negativ under 50% i Corsi så länge han inte har Lindholm på isen samtidigt. Men har han honom vid sin sida ute på isen, då är han väldigt drivande av spelet. Mm. Så att det är inte bara Alltså det är inte bara att John Hockey är stekhet, utan han har lyfts också av att få en Lindholm vid sin sida istället för en Michael Furland eller en Sam Bennett eller vilka som nu har spelat bredvid honom under de senaste åren. Så att supervärvning av Calgary visar sig bli.
Absolut. En annan sak som du faktiskt sa förra säsongen som vi får ge dig rätt i är ju att det är inte omöjligt att Rangers kommer att spela bra första under hösten, första fram till jul. Ja. Sen blir det nog kärvare. Och snacka om att du har fått rätt där.
Ja, jo.
En övergång till.
Ja, det är precis. Och nu är det ju, nu får jag ju, det är bra att du lyfter fram mina rätt här. Vi ska inte inte att jag har varit ute och snurrat någonstans. Utan, men här, det var väl kanske ingen supervågad gissning, men det känns ju som att när man har så låga förväntningar på sig som Rangers hade inför säsongen så är det inte så svårt att överträffa dem. Liksom. Och man går på, liksom, i början av säsongen så har man mycket energi och det är mycket nya spelare som vill visa upp sig och sådär. Liksom...
Ja, framförallt så är det så att motståndarna inte är lika bra i oktober och november.
Nej.
Det är nu i januari under den här oxveckorna som det börjar bli riktigt tungt. Och då männen sållas från pojkarna och de lag som egentligen inte är bra, som är för svaga, det är nu de slås ut.
Ja, precis. Nu blir de avslöjade kan man säga.
Ja, men jag har ändå tänkt på dig och det du sa då, för det var väldigt smart sagt tyckte jag, att det kommer säkert att gå bra i början. Det skulle inte förvåna mig alls. För att det gjorde ju det. Det gjorde till och med, och det fick ju vad heter det? Dunster i huvudet, eller vad heter det?
Ordspråk och jag förstår en sån här.
De fick ju för sig att de var mycket bättre än de är. Och fick någon börja leva i illusionen att de skulle minsann vara ett slutspelslag.
Ja.
Men den illusionen har ju krossats ordentligt här kring jul och nyår. Det konstiga var att de precis vid nyårsskiftet så åkte Rangers och till på två svåra bortamatcher mot Nashville och St. Louis och vann. Mm.
Ja.
Och det kändes som att det här, nu har vi chansen att haka på igen. Men efter det så brakar det ihop fullständigt.
Ja, precis. Nu har det varit några såna här extrema kollapser får man ens kalla det. Ja. Jag tror att de senaste fem matcherna så är de 8-26.
Ja.
Och Lundqvist har blivit utbytt flera gånger för att han har blivit... nu höll jag på med något ordspråk igen. Så jag kommer inte på vad det heter. Men... han har fått klara sig själv helt enkelt där i kassan. Och det har han klarat av, vilket man inte kan förvänta sig att han ska göra varje match.
Nej, men han har inte... Det hände något där... När de hade spelat de där två svåra bortamatcherna mot St. Louis och Nashville när han var helt fantastisk.
Ja, just det.
Så kom de hem och åkte på stryk av... Ja, de kom ur Pittsburgh var det väl?
Ja, just det.
Och fick stryk med 7-2. Och då var han ju inte alls bra. Så han tog på sig förlusten helt och hållet själv. Och då tog Quinn och sin sida på sig att han hade spelat Henke. För han menade att det var ett misstag efter de två svåra, utmattande, emotionellt påfrestande matcherna. Så borde han ha fått vila.
Mm.
Och efter det har hans självförtroende helt enkelt svajat till. Så det, han är...
Nej, han har inte varit inte lika bra heller. Nej.
Igår till exempel mot Islanders så hände ju det osannolika att Rangers vann skotten i tredje perioden med 17-1. På det enda målet så avgjorde Islanders matchen. Eller enda skottet avgjorde.
Ja, precis. Det var drygt 18 minuter in i tredje perioden att det inte skjutit ett enda skott så avgör Islanders alltså.
Vi ska återkomma till Islanders alldeles strax.
Mm.
Ett ögonblick. Nu knackar det på dörren här. Nu är städerska på.
Nu är det room service.
Jag glömde sätta på...
en superklassiker.
Ett ögonblick. Ja. I'm sorry, I'm busy.
Ja, det är bra. Det är ju ett återkommande moment i hotellpodcaster. Liksom. Det är obligatoriskt.
Ja, men jag måste komma ihåg att sätta på den där don't disturb.
Nej, det tycker jag inte ska jag.
Nej, du vill ha med städerskorna i podden.
Ja.
Ja, de har alltså, och däremellan var det också katastrofmatcher mot, efter Pittsburgh-matchen så var det 6-1 borta mot Colorado och 5-0 borta mot Arizona.
Ja, det är ju inte en fjäderhalten.
Och Colorado var så överlägsna så det var pinsamt att se.
Ja,
men det är ju som du påpekade då, den här smällen här i början av nya året, den korrigerar sanningen för dem. Det är ju så här att om man verkligen ska se till hur laget ser ut på pappret så är de ju inte bättre än så här. Och det var ju i princip planerat eftersom de nu gick ut med sin rebuild-idé där i slutet av förra säsongen. Så, det är lite olyckligt för dem att de byggde upp förväntningar under hösten om att ja, men vi är bättre än vad alla har sagt och vi ska minsann gå till slutspel, och så blir det så deprimerat nu och liksom, det är katastrofer. Vad fan är man i en riktig rebuild så är det så här det blir, och de måste ju framförallt måste ju ledningen nu liksom inse att de här föreställningarna om att den här säsongen ska gå bättre, resultatet var aldrig i fokus den här säsongen. Nej. Och det är lika bra och nu verkligen iscensätta fas 2 i den här majbrasan. Trada bort de som ska tradas bort och satsa på att utveckla ungdomarna som ska göra det i framtiden.
Ja, precis. För det, Kevin Hayes är ju ett stort liksom undantag, och även Chris Kreider har ju varit bra säsongen igenom av de här spelarna som förmodligen kommer rensas ut. Men Mats Zuccarello, där ser man ju att han lider av den riktning som Rangers är på väg i, och att han vet att han kommer bli tradad. Han har ju uttryckligen sagt det, att det har påverkat hans säsong. Att han bara sitter och väntar på att något lag någonstans kommer att trada till sig honom. Man vet inte var. Han vet bara att han ingår inte alls i Rangers framtidsplaner.
Nej, och det tycker jag är lika bra att göra det till exempel.
Ja.
Och även nu, men nu är Hayes skadad då. Men medan han är uppe i den här, han har ju haft en väldigt, sin bästa säsong kanske.
Ja.
Och om man nu ändå ska trada honom, gör det nu medan han är het. Liksom, så man får riktigt bra utbyte för.
Ja, precis. Nu håller jag på med något ordspråk igen. Smida medan järnet är varmt.
Ja, det är helt korrekt.
Jajamän, där kom det. Ja, ett av mina höjdpunkter i poddhistorien, känner jag.
Ja, men de är ju också... En punkt som är lite bekymrande för dem, tycker jag, eller tror jag, är att de unga backarna de har satsat på inte är så bra som de nog hade hoppats. Backen verkar ju Quinn tycka om då.
Ja.
Jag tycker han har varit riktigt bedrövlig. Och ja, som jag har förstått av min Elias Pettersson. Tobias Pettersson. Ja. Han är lätt att blanda ihop med Elias eftersom han har hypat Elias sen långt innan alla andra.
Ja, visst.
Ja. Att de underliggande siffrorna visar också det, att Pionke är värdelös.
Ja, exakt. Nej, det är ju Tobias Pettersson, liksom många andra Rangers-fans, är ju lite... Alltså Quinn är ju inte frågasatt, för han gör en del bra saker som uppskattas också och sådär. Men hans usage, precis som det var med Batofflan Vigneault, så är det lite att man kliar sig i huvudet. Pionk får så mycket förtroende, att Mark Stahl fortfarande är en viktig back för Rangers spelmässigt.
Ja,
och att,
det är också verkligen underligt.
Ja, och det är liksom, det är många ändå spännande forwards som får väldigt... höga krav på sig från Quinn och markeras genom att bänka det så här. Butchnevich fortfarande och Kytil till viss del och Vise och så vidare. Det är många som han inte...
Ja.
Som medan han liksom en sån som Cody McLeod, han är given att få spela fjärde serien.
Jag skulle just säga det. Inte bara att de blir bänkade är en sak, det kan ju ha med undervisningen att göra.
Ja.
Men att placera dem i fjärde serien, de här begåvningarna med en sån träklump som McLeod.
Ja.
Det tycker jag är otroligt obegripligt.
Det känns kontraproduktivt.
Ja, exakt. Väldigt bra ord. I den process de befinner sig i. Det är som att han inte fattar vad han har blivit anställd för, Kahn.
Nej, exakt. Och nu när de ändå är i den här positionen de är, det är de här killarna som ska leda Rangers i framtiden, så känns det som att de måste verkligen ge dem bästa möjliga utrymme, bästa möjliga chans. Visst, man kan peta dem ibland och man kan inte tillåta vad som helst, men att placera dem med Cole McLeod match efter match, det är ju ingenting.
Nej, det kommer, om de inte kalibrerar sina förväntningar och inser vilka de är och var de är, då kommer det bli en jävligt tråkig vår för alla i Rangers.
Ja.
Ställer in sig på att ja, vi är i den här processen nu och vi ska göra det bästa av den, men vi ska inte hålla på och inbilla oss att vi har någonting med några wildcard-platser att göra.
Exakt. Nej, de ska mer fokusera på spelet än på resultaten.
Ja, men då grannen i stan, ute i Brooklyn och Long Island,
ja,
som de alltså mötte igår i ett ja, svidande derby och kommer möta igen nu imorgon lördag på matiné. Och då är jag på plats igen.
Oh, trevligt. Då bjuder vi upp back in business på riktigt i NHL-världen.
Ja. De däremot har ju alla förutsättningar att ta sig till slutspel, ser det ut som. Och jag skulle härmed vilja utse New York Islanders till den här säsongens stora, stora positiva överraskning som lag. Alltså, för kommer du ihåg vad vi sa efter Tavares Gate?
Ja, vi dödförklarar dem.
Ja, när tröjorna brann ute på Long Island. Det skulle bli sån emotionellt svart hår i hela organisationen att de aldrig skulle repa sig.
Ja,
det... Istället har de samlat sig till en fantastiskt bra säsong. Och den cred som ska ges till Barry Trotz finns det knappt ord för.
Nej, precis. Alltså, han är ju... Vi ska prata award senare här som sagt. Men han är väl ganska gjuten som Jack Adams vinnare just nu. Med tanke på vad han har lyckats göra med inte minst det här försvarsspelet. Som var en parodi i fjol. Och då ska vi komma ihåg att det inte har hänt så mycket. Det är ju i princip samma backar som står där. Som han har till sitt förfogande som Doug Weight hade i fjol. Och medan det då lät... Vi har ju refererat och citerat det några gånger förut. Där med vad André Burakovsky sa om Islanders backsida i fjol. Han sa att han liksom... Ja, han har aldrig fått så mycket utrymme i offensiv zon. Han har aldrig varit med om att ett motståndarlag gett honom så mycket tid. Som när han mötte Islanders. Ja, och det är inte så vanligt att motståndare uttrycker sig så om vilka de möter. Men så var det ju. Det var ju en hönsgård. Och nu är de det lag som... Jag vet inte om de släpper in minst mål, men om det är näst minst mål. Alltså de har gått från det lag som släpper in mest mål till det som släpper in i princip minst mål. Och det är ju Barry Trotz all the way.
Ja, och också målvaktsspelet har varit bra. Ja. Fantastiskt bra på slutet. Och det är allra främst då Robin Lehner som nu tycks ha tagit lite rollen av första målis där ändå.
Ja, det får vi säga att han har gjort. Det är, alltså, han har ju, han mot Rangers så var det ju åttonde raka segern för hans del.
Ja, ja.
Och han ligger ju högt upp i alla statistiska kategorier. Såväl underliggande som faktiska, om man bara kollar räddningsprocent och sådär. Han har verkligen tagit kliv här under magiken Mitch Korn.
Ja, som ju... jag undrade just hur länge det skulle dröja innan du nämnde honom.
Ja, men man måste ju göra det när man pratar.
Som följer Barry Trotz i fotspåren.
Precis, den flygrädde märkliga mannen som har garderoben i sitt baklucka i bilen.
Ja.
Vi har ju pratat lite om Lehner och Korns samarbete tidigare under säsongen. Men det var ju en stor omställning för Lehner som tidigare under karriären uttryckligen har sagt sig vara lite om en så här magkänsla målvakt. Som inte vill tänka för mycket för att det kan bli också kontraproduktivt då att liksom, som målvakt måste du reagera mycket på reflexer och sådär. Och han gillar att liksom gå ut och rädda skotten snarare än att täcka dem. Liksom. Ja. Men Mitch Korn är ju en detaljman som pekar på varenda vinkel och hur exakt i vilken grad du ska hålla plockhandsken och så vidare och dina förflyttningar och sånt där. Så han har ju varit inne och petat överallt i Lehners målvaktsspel. Och det har ju gjort uppenbarligen enormt stor skillnad för honom. För nu är ju Lehner, känns ju han, väldigt stabil. Och vi ska komma ihåg också, apropå Lehner, att det här är ju hans första nyktra säsong. Det måste man ju ändå påpeka, så som han gick ut och förklara modigt nog på försäsongen. Han har ju ett mycket bättre liv just nu. Och jag tror inte att det bara är någon fluk att Lehner är så här bra. Utan...
Nej, absolut. Nej, det sitter ju ihop. Det och Korn är ju två. Att han är nykter och i psykisk hälsa.
Ja, precis. Så att jag... Och det har inte riktigt med det att göra, men jag tycker ändå, man ska komma ihåg med målvakter också, att det kan ta några år i NHL innan de blommar ut. Det är väldigt tydligt så med målvakter, tycker jag, för att ta en sån som Carter Hutton i Buffalo till exempel. Han är över 30 bass nu innan han slår igenom som första keeper på allvar. Vi har Devin Dubnyk som verkligen var harva överallt innan han helt plötsligt slog igenom på riktigt i först Arizona och sen i Minnesota. Vi har Ben Bishop som var i motsvarande ålder som Lehner är nu innan han blev första målvakt för första gången i NHL i Tampa Bay. Så att det är ingen, liksom, målvakter behöver inte slå igenom när de är 19 år, utan de kan vara 27, 28, till och med över 30 innan de peakar liksom. Och Robin Lehner var igen 27. Så att det kanske är nu han verkligen blir den här, alltså vi ska inte dra för stora växlar än, men jag tror att han kommer bli en riktigt, riktigt bra NHL-målvakt under ett tag framöver. Det tror jag faktiskt.
Ja, väldigt kul för Robin. Men vad gäller Islanders som lag också, så tycker jag utöver det rent tekniska de har gjort med backarna, så den stora bedriften tycker jag nog ändå är just hur de har hanterat den här Tavares-situationen emotionellt. Vi trodde de skulle falla ihop. Istället har de samlat sig runt den här vi mot världen-känslan, attityden. Och använt det här för att bygga en vilja att visa att vi klarar oss minsann utan honom. Vi har en ny Tavares här i Brazil som är lika bra.
Han är ju fantastiskt bra. Det är ju en franchise-spelare.
Ja. Så att stora applåder till vad de har åstadkommit. Både laget och Trots och Lehner och inte minst Lula Moriello som ju också rattade här i bakgrunden.
Ja, precis. Som har sin sitt sätt. Och som ju onekligen speglar av sig på hela organisationen nu vad gäller frisyrer till exempel. Nej, men hela mentaliteten. Hur man beter sig som hockeyproffs under hans styre.
Ja.
Och, men sen vill jag säga en sak till om Trots. Alltså, man kan ju peka på underliggande siffror och se att de blir ju rätt utspelade i match efter match. Det är ju, eller utspelade, nu tar jag even, men att de inte är det drivande laget, utan de har ju en defensiv inriktning. Sådär.
Mm.
Men kollar man på liksom Barry Trotz även om sista åren i Washington, så var det så här det såg ut. Alltså, ofta så låg de faktiskt, inte sällan låg de under 50% i Corsi till exempel. Att motståndarna hade fler skottförsök än vad Washington, trots deras spelarmaterial, hade. Däremot hade de en väldigt hög effektivitet. En väldigt hög skottprocent. Washington låg etta nästan år efter år. Och visst har man Alexander Ovechkin och den typen av spelare, så kommer man ju ha en hög skottprocent. Men nu ligger också Islanders på en väldigt hög skottprocent. Och jag tror inte det bara har att göra med tur, utan det är liksom hans sätt att spela. De försvarar sig väldigt, väldigt bra. De släpper till väldigt få liksom high danger scoring chances, som en kategori heter då. Däremot så kommer de till bra lägen. Och då blir ju skottprocenten högre. Så när de väl skapar offensiv så är det ofta av kvalitet snarare än kvantitet.
Ja.
Och det har med Trots idé att göra.
Ja. Ja, som sagt, vi såg igår. Det är väl inte riktigt meningen att det ska vara så att de får stryk med 17-1 i skott.
Det var extremt fall. Det går liksom inte att dra några paralleller där.
Det var ju också ett exempel på att snacka om effektivitet.
Ja, och att det studsar trots allt med Islanders lite nu när de är i sånt slag.
Ja.
Så de kan till och med vinna den typen av matcher.
Mm. Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Okay. Nu var jag på väg med en annan övergång, men jag fastnade lite.
Alltså.
Ja, vi pratar om Lena här. En annan målvakt som det går... han har ju mer renommé som etablerad superstar, men som det nu svajar och blåser väldigt kring. Det är ju då Sergej Bobrovsky.
Du hittar en övergång där också från Islanders till Columbus. Det är bra.
Ja. För att det verkar ju ha utbrutit en regelrätt konflikt mellan Bobrovsky och Columbus klubbledning och lagledning med John Tortorella i spetsen. Ja. Han var petad igår efter en incident, som de säger.
Ja, precis. Nere i Tampa ju. Där de fick stryk med 4-0 och han blev utbytt. Varpå han lämnade isen i affekt, kan man väl säga. Han tittade ingen i ögonen. Tortorella tittade inte i ögonen heller. Han bara rusade ut i omklädningsrummet och kommer aldrig tillbaks. Trots att matchen fortgick.
Mm. Ja, det visste inte jag. Jag har varit lite bortkopplad. Jag trodde inte man visste vad det var som hade hänt.
Nej, men det är väl kanske inte bara det som är grejen. Det, uttryckligen så är det ingen som vet exakt vad det den här så kallade incidenten syftar på. Men det man kunde se med egna ögon var att han inte kom och satte sig i båset igen efter att ha blivit utbytt. Utan han försvann från matchen helt enkelt.
Ja, och det intressanta i det här är ju då att han redan i somras vägrade gå med på att skriva nytt, förlänga sitt kontrakt som går ut nu.
Ja.
Så de befinner sig i lite limbo med både honom och Panarin, men framförallt honom då.
Ja.
Samtidigt som han har full no trading klausul.
Precis, han kan ju sätta stopp för klubbar som eventuellt kommer överens med Columbus om en trade om man inte vill dit.
Nej, precis. Och det lät som att det lilla jag hörde av vad Tortorella sa, så kan man läsa mellan raderna att okej, om det är så du ska behandla oss, så ska vi behandla dig, då spelar vi det inte och sänker ditt värde.
Ja, precis. Om de ändå inte kan trade honom liksom. Så om han tänker vänta ut till första juli och gå gratis, då tänker inte Columbus liksom behandla han på något respektfullt sätt heller.
Nej. Och laget samlades ju till en väldigt fin insats igår.
Ja, precis. Slog Nashville.
Ja, det var ett stort. Det är Nashville som verkligen har kommit igång nu när de har fått tillbaka alla skadade. Och inte minst då Filip Forsberg igen, som gjorde två mål och avgjorde häromkvällen.
Mot Chicago var det.
Just det.
Precis, med två kanonmål faktiskt.
Ja,
så att de Fila Filip.
Ja, ja. Och det var ju Tortorella väldigt nöjd med igår. Jag såg intervju efteråt. Han var extrem. Det var hans 600:e seger.
Ja, just det, precis. Det var en milstolpe.
Ja.
Han började klättra i den här tränarvinstlistan totalt sett genom historien han med.
Ja, han var extremt nöjd med vad spelarna hade gjort i den matchen, trots att det var sånt liv kring "Yeah, there's some issues around our team, right?"
Ja, det är typiskt Tortorella.
Ja.
Ja, det är en speciell situation i alla fall med Bobrovski, det får man säga.
Ja, vad tror du kommer hända då?
Ja.
Är inte det bästa för alla parter att de kommer överens om en trade till något bra lag då, som han vill till, och att Columbus får mycket saker, för det är ju bättre än att fastna i något slags principernas krig.
Precis, det här känns ju bara överdrivet om det ska gå så här långt, att de ska bänka honom och han ska sitta och sura liksom.
Ja.
Det här borde kunna gå att lösa på ett smidigare sätt. Och jag menar, skulle jag vara en lag med lite contender-ambition, så skulle ju en rental av, måste inte vara en långsiktig värdning, men ta in Bobrovski liksom här inför slutspurten, det skulle man inte tacka nej till. Visst, han har inget fantastiskt slutspelsfacit, tvärtom. Det påstås ju att det ligger bakom lite den dåliga relationen mellan klubbledningen och Bobrovski, att till exempel Kekäläinen ska ha föreslagit att till Bob att han behöver mental rådgivning. Och det tyckte han ju inte alls om. Det har det pratats om i några år faktiskt, att Columbus vill att han ska få det. Och han har till och med sagt det på en rak fråga själv. Eller han tog upp det själv faktiskt när de åkte ut här senast mot Washington. När de ju kollapsade efter att ha lett med 2-0 matcher. Och sen blev det 4-2 här i senaste slutspelet. Och sa han själv, innan någon ens hans fråga, så tror jag att han sa så här: "Any question about mental bla 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 vad det heter. Totally out of the question." Och sånt där.
Jaha.
Så att han vill inte syssna med sånt, utan han klarar sig själv minsann. Och han är inte någon choker liksom.
Nej. Nej, då får man väl fundera. Grejen dock är, Jonathan, av de lag som ligger på slutspelsplats nu, så det är väldigt få som har ett skriande behov av en första målis. De är ju faktiskt bra överallt.
Ja, nej, jag
kan gå igenom det väldigt snabbt. Holtby i Washington behöver inte ersättas. Matt Murray i Pittsburgh har ju blivit jättebra här.
Verkligen.
Du har Vasilevski i Tampa. Bäst.
Ja, det här behövs ingen.
Fredrik Andersen. Det är om någon skulle bli skadad då.
Ja, men det känns som att de inte prioriterar.
Boston kanske, jag vet inte.
Alltså
eller Calgary då?
Det var väl Calgary som det pratades framförallt för en månad sedan. Nu när Rittich har varit så bra så känns det inte riktigt lika akut. Men nu har man ju en small sample size som heter på Rittich att luta sig mot. Mm. Så att det är klart att det kanske skulle vara tryggare med man tänker kortsiktigt här, med Bobrovski. Men ja, jag tänkte också Carolina, som är inte helt avhängda än. De är ju bara 5 poäng från slutspel ungefär.
Ja, de har ju haft en väldigt... De fick stryk nu då igår mot ditt Tampa, men innan dess hade de väl 5 raka då? Ja,
precis, de har varit heta, och där får man ändå säga att McKellen inte minst har varit duktig i kassen. Men ja, nej, det känns ju snarare som att Bobrovski är ett namn för de här lagen som är helt borta, och att det i så fall blir i sommar när de kan ta en gratis.
Ja, men visst, så är det ju, men det vill ju då Columbus förmodligen inte
vänta. Nej, det är ju den situationen de vill undvika. Då tappar de en supermålvakt, en dubbelvässinavinnare för ingenting.
Ja, jag tycker Jag tycker de kan trada honom till Philadelphia så får de ställa en åttonde målvakt i kassan.
Ja just det, så att de tar den där rekordet.
Din AHL-hjälte där, McKenna stod ju här om kvällen. Så precis. Då har tangerat alla tiders rekord med 7 målvakter på en säsong. Och dessutom redan i januari.
Exakt, och bara en sån sak. Precis, men att McKenna, alltså, han är, apropå journeymans alltså. Ja. Oj, tre lag på en vecka.
Ja, ja. Ja, det är fantastiskt. Och han verkar ju tydligen vara en väldigt yster typ. De har sagt att det har varit så deppigt och tungt i Philadelphia, men han har kommit upp och livat upp stämningen. Han har väl perspektiv på tillvaron. Man...
Ja, precis. Nej, han är ju en riktig glädjespridare. Ja. Han byter omgivning hipp som happ, men han smälter in överallt.
Ja.
Han är en speciell typ.
Ja, det är svår att inte tycka om.
Legendar på sitt sätt faktiskt.
Ja.
I hockeyvärlden. Ja. Nej, men ja, vi får se hur det här löser sig. Det känns inte som att vi kom fram till någon klockren lösning här, men det känns ju som att det här inte är den bästa situationen heller i alla fall. Utan,
Det måste försöka lösas på något sätt, för det där går inte att ha hängande runt halsen hela säsongen.
Nej, och liksom i värsta liksom fall, eller man ska säga, det bästa i värsta fall, om man nu kan säga så. Eller konstigt, men det är väl att de ändå kommer överens med Borowski så de kan ställa han i kassen och göra en liten slutspelspush själva. När de ändå, dessutom beslutar att behålla Panarin. För att då har de ändå ett ganska bra lag. Det finns ju en liten chans att Columbus kan gå långt i ett slutspel med nuvarande trupp.
Ja, de får se det som du brukar säga som en egen rental. Liksom. Och leva med att de inte får någonting på honom sen.
Nej, precis. Men då får de åtminstone spela honom och vara på goda, liksom en god relation.
Men det gäller att få Torrella och tända på den idén.
Exakt, det är inte liksom vilka som helst som rattar det här laget, utan det är ganska stora egon allihop.
Ja. Ja. Men hörru du, ska vi ta oss an vårt tema för den här avsnittet nu då?
Ja, men det tycker jag väl är lämpligt. Det är väl dags.
Ja, och fanfarer.
Vackert.
Det är dags för NHL Awards. Halvtids utdelning i podcasten med Mowgli Ekliv och Baloo Bjurman.
Nu ska vi få chansen. Du får ju faktiskt rösta i flera av de här kategorierna på riktigt. Det får inte jag, så det här är ju ganska stort för mig. Liksom.
Ja.
För dig är det bara det här är lite pajaseri. Liksom.
Nej, inte det minsta. Jag tycker det är mycket fint.
Ja, men vad gott.
Och vi tar väl dem i ordningen som man brukar, eller hur? Vi börjar med Hart.
Ja, så gör vi.
Mm. Och... ja, får vi höra herr Ekelivs... jag har mina anteckningar kvar hemma i New York när jag satt igång med det här.
Ja, just det. Så du får ta lite från bakhuvudet här.
Ja. Men jag minns det mesta, men inte just Hart kanske.
Nej. Ja, det tycker
men jag låt mig slänga ut ett namn direkt.
Ja.
Som jag tror med på den listan ändå. Nu får vi tänka efter här. Jo, Nikita Kucherov ser jag som den som ska ha Hart. Det finns ju konkurrenter, men det finns ingen som är som Nikita.
Ja, alltså Hart tycker jag, det är en svår kategori, för det är ju alltså MVP, den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Sen finns det ett annat pris som heter som spelarna själva röstar fram. Ted Lindsay Award till den most outstanding, den bästa spelaren i NHL, enligt spelarna själva. Vilket jag tycker borde vara ett ännu mer creditpris, för det är ju liksom, då är man ju bäst. Men i och med att Hart utses i media så känns det som att det får mer uppståndelse. Det är liksom det mest prestigefulla priset.
Ja.
Och då snackas det om att...
Det där är ju en evig debatt då.
vi har pratat om det 4-5 år i rad i podden ju.
Ja, hur det ska vägas och så. Men jag tycker ändå Nikita Kucherov har varit så bra här ett tag nu. Så att han är naturligtvis också otroligt instrumentell för Tampas framgångar med sin produktion och sitt magiska spel. Det måste du väl hålla med?
Ja, jag håller med om det. Så ska man... Visst... Tampa leder ligan just nu i poddande stund med 12 poäng, vilket ju är sensationellt i tvåpoängssystem efter bara halva säsongen.
Ja.
Det är det ju faktiskt. Men, och då kan man tycka att det finns ju en helt gäng med skickliga spelare i här laget. Vi har Vasilevski i målet, vi har backar som Hedman och McDonough, och så finns det ju fullt med forward som producerar mycket poäng. Men Nikita Kucherov är ändå MVP i det här laget, skulle jag säga, tveklöst. Alltså, han är den viktigaste spelaren, den bästa spelaren. Och alltså hans säsong hittills är ju exceptionell nästan i ett historiskt perspektiv. För han är ju den första på 2000-talet att nå 70 poäng så här snabbt under en säsong. Och trots att Tampa gjort klart flest mål i NHL så har han faktiskt varit inblandad i 40% av de målen. Vilket är en jättehög siffra. Alltså, totalt sett över en säsong så är bara något enstaka fåtal spelare som är involverade i så stor procent av sitt lags mål. Så att Kutjerov är ju liksom i allra högsta
grad. På den punkten finns det faktiskt en som är värre den här säsongen.
Ja, det finns det. Det finns det. Absolut.
Conor McDavid är uppe i 53.
Precis, det var det jag skulle komma till. För jag tycker då att ska man prata om MVP för sitt lag så är det ju så att Edmonton Oilers utan Conor McDavid som alltså involverade över 50% av sitt lagsmål. De skulle ju degraderas till AHL.
Ja, faktiskt. Det är alltså så att jag läste det igår att han är 53, någonting. Om åren. Och Wayne Gretzkys högsta siffra någon gång på tidigt 80-tal var 52% någonting. Ja. Så det är helt unika siffror hans. Men nu kommer vi tillbaka till den där debatten som var i fjol då, när han inte fick Hart. Ja. Conor McDavid. Att, ja, han är viktigast i ett lag, men när laget inte går till slutspel så blir det, är det värt så mycket då?
Nej, nu är det nästan folk som skämtar om och säger att utan McDavid skulle ni åtminstone komma sist och få Jack Hughes eller Kapokako. Det hade varit mer värdefullt.
Ja.
Än att han ligger i ingenmansland liksom. Nej, men ja, så det är ju en debatt och jag kan på ett sätt köpa det. Och på det viset tycker jag liksom att Ted Lindsay Award ska premieras mer, för det är ju den bästa spelaren och det är ju McDavid.
Ja, det är det.
Så att det är ju det bästa priset man kan få.
Det finns ju fler som skulle aspirera på nominering definitivt, och det är Nathan MacKinnon.
Ja, ja, visst, man diskuteras vem av Rantanen och MacKinnon med tanke på att Rantanen har gjort så mycket poäng. Han har också legat snäppet före i princip hela säsongen, men MacKinnon är ändå enligt mig den som driver Colorado.
Ja, ta bort honom ur den här kedjan. Han är den som är mest värdefull i den här kedjan, tror jag. Det skulle inte alls vara samma magiska kedja med Rantanen, Landeskog och du vet, vem som helst.
Ja, nej. Utan han är the driving force.
Ja. Och så sa vi Gaudreau som gör sin bästa säsong någonsin. Han är också med där och nosar på det priset tycker jag.
Ja, och jag slänger in också faktiskt ett stekhett lag just nu som vi sågade under hösten. Och en spelare som till och med hade möte med tränaren för att det inte gick som man hade förväntat sig av en sån här spelare. Det är inte vem som helst, men Sidney Crosby. Så som han har spelat under december och januari här, så han kanske varit bäst i ligan, alltså aspirerat på så pass faktiskt. Han var fantastiskt bra, Sidney Crosby, måste jag säga. Så att han är nästan där också om Pittsburgh skulle fortsätta på den här vägen.
Mm. Nikita då? Har han varit nominerad förut?
Nej, inte till Hart.
Nej. Ja, till något annat då?
Nej. Jag kan inte komma på.
Så han får åka till Vegas i sommar och åtminstone vara nominerad. Måste vara kul för honom.
Ja, det tycker jag. Jag är ju väldigt... Jag är ju inte objektiv när man ska prata Hart och Kutjerov, men
vi kan skrika från läktaren också att Alex Ovechkin får man inte glömma bort de här gångerna, för ta bort honom ur Washington då är det betydligt mer mediokert lag också.
Ja, nej, det finns några ganska liksom acceptabla alternativ. Jag tycker det är ingen given sådär, det är inte, utan jag skulle kunna köpa en 5-6 olika namn nästan utan att bli upprörd.
Ja, ja, absolut. Men nu går vi vidare, och vad tar vi då om inte Norris?
Just det.
Och det är alltså bästa back. Och det har funnits under hösten, har det funnits några som har framstått som givna kandidater där, och för en gångs skull inga svenskar, utan det har varit John Carlson och Mark Giordano som det framförallt har pratats om.
Och lite Morgan Riley. Brent
Burns. Ja, ja.
Brent Burns, ja. Ja, 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 jag måste...
Men, ja. Som vi nyss talade om, nu när Erik Karlsson har kommit igång. Och grejen med Erik Karlsson är att när han har kommit igång på det sättet, då brukar han ju bara fortsätta varva. När han blir så här het, då jävlar, blir han het. Då blir det som det där året med Ottawa när han tog dem till tröskeln till Stanley Cup-final.
När det blir sån här superlativ som att på den sjunde dagen och så vidare, åttonde dagen eller vad det nu hette. Ja. Då skapade Gud.
Ja, och då kan man ju invända, ja men ska man vara aktuell när det har man haft en så trög inledning och så trög höst. Nej, det kanske man kan tycka, men det är alltid så att när det kommer till de här individuella priserna så är det andra halvan som betyder mest.
Precis, det är en väldig recency bias.
Ja.
Och det kanske är för oss också nu när vi tar våra...
Ja, om vi nu verkligen ska hålla oss till första halvan av säsongen så ska han väl kanske inte vara aktuell.
Nej, men det som är lite speciellt med Erik Karlsson och som många poängterat här också nu när han är som hetast och som man gjorde även när det gick som sämst var att hans possession-siffror och hans driva av spelet var ju nästan lika bra då. Alltså han är ju den som har högst course i hela ligan faktiskt, sett över den här första halvan av säsongen. Han är en otrolig drivare av spelet när han är inne på isen. Då är det anfall som gäller, då flyttar han upp spelet. Men i början av säsongen hade han ju fruktansvärd utdelning framåt, alltså bedrövd utdelning. Det är liksom ingenting gick in och Martin Jones släppte in vad som helst. Det är ju faktiskt så att San Jose fortfarande, trots den här formen de är inne i, har sämst målvaktsspel totalt sett i hela ligan. 31 ligger de i målvaktsprocent.
Kanske ska ta in Bobrovski.
Ja, precis, just det. Exakt. Om man, alltså, han har inte varit så bra, Martin Jones, den här säsongen.
Men nej, du är regerande när Norris Trophy-vinnaren då?
Ja, det har jag inte pratat så mycket om. Nej, jag har inte pratat så mycket om Victor. Det har snarare från Tampa-håll lyfts fram att McDonough har varit MVP bland backarna. Mm. Och både Cooper och nya general managern Brisbois har ju sagt att han är liksom, han ska vara med i Norris-diskussionerna. Han är så pass bra. Och visst har han ju varit, men han kanske, hans, i Norris-diskussionen så blir det ju väldigt fokus på poängproduktion och sådär. Och där ligger ju inte han.
Men Victor, då skulle du säga att han har haft en svag säsong?
Nej, men det är väl det att han hade en hyfsat lång skade från varo. Och han började relativt poängsvagt. Men även han, med lite recency bias, har ju faktiskt varit bra. Mm. Riktigt bra. Och gjort mycket poäng.
Och ja, han har varit i den här fältherren igen på slutet.
Precis, och i powerplay så är de ju mördande faktiskt. Hedman på point, Kutcher på ena sidan, Stamkos på andra. De öser ju in mål, den trojkan. Och de feed off each other, så att säga. De är, visst,
jag tycker de ska ha point på point.
Ja, rent, det skulle ju vara mycket snyggare rent estetiskt på det viset. Men han passar ju bra där faktiskt i mitten, som en liten gubbe i lådan som cirkulerar lite i slottet. Men nej, Hedman är också väldigt bra, men inte riktigt i Norris-diskussionen kanske. Min favorit, om jag ska nämna den som jag har rätta, det är ju Giordano.
Mm. Ja. Ja, vi kanske ska ge det till honom då. Eller Karlsson har också varit väldigt bra. Han kommer att vara nominerad, tror jag.
Den andra Karlsson, ja.
Ja, John.
Ja, just det.
Men jag vill bara, när vi ändå håller på, han kommer inte att bli nominerad kanske. Men om det bara var svenskar som skulle nomineras, så tror jag den då tredje bredvid Erik Karlsson och Victor Hedman skulle vara Mattias Ekholm, som har varit fantastisk. Ja. Även när Nashville hade sina många skador så var han, då var han bäst i laget. Och det fortsätter han ju vara. Han var enastående igår mot den här matchen de till slut förlorade.
Är det typ 4-5 matcher i rad han gjort minst två poäng? Eller han har gjort exakt 2 poäng kanske?
Han är bra.
Han är riktigt bra. Han är stabil, onekligen, åt båda hållen. Vilken defensivt skicklig back han är. Och sen så när han fick chansen att... Han spelade liksom inte så mycket powerplay och sådär. Men när de hade lite skador fick han ju ändå chansen lite mer. I en lite utbyggd roll, så att säga. Och då visar han ju liksom att han är ju mogen för... Eller mogen, det har ju varit länge. Men att han förtjänar större uppgifter. Mm. Men det är ju så när man spelar i Nashville med 3 andra superbackar, så finns det inte utrymme helt enkelt. Men absolut, jag håller med dig. De 3 bästa svenska backarna, och det är ju Hedman, Karlsson och tveklöst Ekholm.
Ja. Ja, men du, Vezina Trophy då?
Ja.
Vem ska ha den? Det har jag bara rent slentrianmässigt tror jag att jag skrev ner Pekkarinne. Men han har ju varit bra också.
Ja, visst. Han har varit bra. Han har varit bra. Och du kan ju gissa vilken gammal Ekeliv-favorit som står som nummer 1 på min lista.
Gibson.
Ja.
Ja. Ja, ja, men det kanske det är. Men nu slirar ju Anaheim duktigt här.
Ja, nu ser det riktigt kast ut. Och Gibson har varit lite mer mänsklig. Men fram till dess så har han ju varit den ensam enda anledningen till att de har hållit sig flytande. Och till och med under stora delar av säsongen lägger på slutspelsplats. Det är helt extremt när man tittar på siffrorna hur mycket puck han har fått se. Alltså de har släppt till mest high danger målchanser i hela ligan. De har släppt till flest kontringslägen målchanser på det viset. Han är den målvakt som har i genomsnitt kortast distans från skotten. Alltså det är närmast, de kommer närmast honom ifrån. Så de liksom släpps in väldigt nära och skjuta också. Och trots det så har han fantastiska siffror den här säsongen. Och räddat hur många segrar som helst till dem faktiskt. Och det finns ju en statistik som jag gillar att titta på, som jag inte ska förklara för långt, för det blir lite krångligt, men det kallas ju för goals saved above average. Och där är ju han etta. Pekarin är tvåa. Så att nej, John Gibson är för mig bästena halfway så här. Visst, nu blir det lite recency bias, man ser att han kanske inte varit kanon sista veckan, men sett över första halvan av säsongen så tycker jag att han är outstanding.
Ja. Ja, men då ger vi det till Gibson och men applåderar samtidigt Pekarin och ytterligare några stycken. Anderson har varit bra i Toronto.
Absolut. Fleury.
Ja.
Carter Hutton till viss del. Alltså...
Ja, verkligen. Det har ju varit en överraskning. Det var ju stora frågetecknet i Buffalo, tyckte jag, om han verkligen är första Morris material. Men det har han visat att han är.
Ja. Om man talar lite sådana här random-målvakter som vi kanske inte är aktuella för, men som ändå har överträffat förväntningar, så tycker jag Halak och Rittich lite grann också. Men ja, ska vi verkligen prata Vesina nomineringar så är det väl Gibson vinner. Kanske Fleury, Andersen. Vasilevski kanske, även om han var skadad en månad.
Ja, men när han är på topp så har han kanske stått för de enskilt största insatserna.
Ja, han har ju några som man kan peka ut liksom, där Vasilevski har liksom varit sådär mind-boggling.
Ja. Yes. Ja, då har vi Calder Trophy också. Priset till bästa rookie, och där behöver vi inte ens ha någon diskussion.
Nej, det behöver vi inte argumentera säga, eller någonting. Nej.
Elias Pettersson. Trots att han nu är inne i sin andra skade från varo så han måste vara borta resten av säsongen för att han inte ska få det här priset.
Ja, precis. Alltså, trots att han har missat ett gäng matcher den här säsongen, så leder han rookies poängligan med 16 poäng.
Ja, har ju varit en sensation. Han har varit en av ligans bästa spelare. Så vad gäller första halvan är det verkligen inget snack.
Precis, så pratar vi liksom inblandning i mål och sådär. Så om man räknar bara matcherna som Elias varit med i Vancouver, så har han också varit inblandad i, jag tror att det är över 40% av målen. Så han är ju nästan MVP på det viset. En otrolig säsong. Så att han är ju 1, 2, 3. Men om man ska dela ut några andra som får vara nominerade, så är det väl Dahlin och Heiskanen.
Ja.
Vill jag säga.
Ja. Oh. Ja. Ja, tycker vi. Selke, har du ens funderat på det? Jag tycker det är svårt.
Ja, det är en svår kategori. Men jag gillar ju den lite till viss del, och jag brukar ju försöka peta upp någon ytterforward i den kategorin, för det går ju alltid till centren. Det brukar ju vara liksom, traditionellt sett så brukar det vara liksom tunga tvåvägscentra som är bra på att teka och sådär liksom, som vinner. Och senaste åren så är det ju Kopitar och Bergeron som har prenumererat på det priset, och jag tycker ju båda de två har faktiskt fina tvåvägssiffror. Och igen, naturligtvis, och Bergeron trots skadeperiod så är ju han är ju den moderna erans överlägset bästa tvåvägscenter, kan man nästan säga. Kopitar vill vara med där också. Sen finns det ju så att Barkov har varit väldigt omhuldad kring det här priset de senaste åren, och han var knappt varit nominerad. Så att det här var ju året kanske han skulle vinna, när dessutom Bergeron varit skadad en del. Och Kopitars eller Kings är sämst i NHL i princip. Men Barkovs Florida går inte så bra heller, och jag är inte så jätteimponerad av Barkovs underliggande siffror trots allt. Även om han gör vissa grejer otroligt bra med sin långa klubba. Alltså hans, vet du hur lång hans klubba är?
Nej.
Det är ju så att jag tror att det är så att när man står på skridskor så brukar man säga att klubban ska nå till hakan. Nu får ni som spelar extremt mycket hockey säga om jag har fel, men det är den uppfattning jag har fått, att klubban ska i regel nå till hakspetsen ungefär. I Barkovs fall så når klubban till hårfästet.
Ja, det är som Zuccarello.
Precis, han är som Zuccarello. Han har en jätteklubba, Barkov, och den är stenhård också.
Ta det försiktigt med vad du säger.
Ja, förlåt. Oj, det där lät inte bra. Ja, men nu blir jag sådär Bogner. Bob Bogner. Ja, nej, det blir alltid så när jag pratar Florida. Det blir liksom inte alls vad jag tänker mig.
Jag satt och läste lokaltidningen till frukost igår här. I Fort Lauderdale.
Ja, just det.
Där råkar vara. Sågar de sitt Panthers. Tydligen går det dåligt i all sport här.
Ja.
Men framförallt, det var en krönikör, vilka är sämst? Och han kom fram till att det var Panthers. De var största besvikelsen.
Ja, man hade ju ändå förväntningar på dem inför den här säsongen. Jag hade dem på slutspelsplats. Så därför skämmas lite grann. För de har inte varit bra. Visst, Vincent Trocheck blev skadad tidigt och är borta resten av säsongen i princip, men det är ändå underpresterat faktiskt. Och jag tycker faktiskt inte Barkov riktigt gjort sig förtjänt av att vinna Selke utifrån det. Så att min kandidat är, jag dels så vill jag ha med Crosby som nominerad. Han är dags att ha någon som en Selke-spelare.
Intressant, ja.
Fantastiska underliggande defensiva siffror och när det kommer till att göra sina lagkamrater bättre. Men den som sticker ut allra mest, kanske för att han spelar i så otroligt dåligt lag, så att det liksom, då blir det extra tydligt. Jag tänker faktiskt inte på McDavid, utan jag tänker på min ytterforward som jag vill lyfta fram nu. Det är ju Mark Stone i Ottawa.
Ja.
Som, alltså, när det kommer till exempel till, om vi bara pratar Corsi då, och så tar man en relativ till sina lagkamrater, då har han bäst i hela NHL, alltså bäst relativ Corsi sett till sina lagkamrater i NHL, om ni hängde med på det. Alltså, och i ett lag som släpper in så mycket mål och så mycket målchanser så det finns inte, så lyckas han ändå vara drivande av spelet varje gång han är inne på isen. Och det är sensationella siffror när det kommer till målproduktion och Corsi och så vidare för lagkamraterna när de får spela med Stone eller när de spelar med någon annan spelare. Då är det, ser det katastrof ut. Så fort de placeras med Stone, ja, då lyfts de och driver spelet och så vidare. Och till exempel när det kommer till takeaways, att sno pucken av motståndarna, då är Stone bäst i ligan. Han har passerat Barkov. Så att det är en, jag tycker han är där.
Hoppas han hamnar i ett bra lag vid trade deadline.
Ja, vi lanserar ju Vegas eller Nashville i förra podden.
Mm. Ja, det vore kul. Mm. Du, nu måste jag börja snabba på lite här.
Ja.
Och Jack Adams då, priset till bästa coach. Och där har vi redan avslöjat vad vi tycker. Det är Barry Trotz ska ha den pokalen.
Ja, han är ju...
För det är underverk han har utfört på ön.
Precis, det går ju ofta till den liksom coach som har gjort den största metamorfosen av sitt lag. Om man kan säga så. Som har störst förvandling helt enkelt utifrån förutsättningarna. Och då är det ju Barry. Utifrån tidigare nämnda motivering.
Ja, visst är det. Konkurrenter, finns ju många som är bra coacher alltid, men som man inte... Man förväntar sig inte något mindre av Cooper och Babcock och Lavey och Winnipeg.
Ja, Maurice.
Ja, Maurice och Gallant. Ja. Det man kan framhålla möjligen tycker jag är då Bill Peters... Ja. Att han har ändrat så mycket sitt tankesätt och trivs så bra där hemma. Och så Phil Housley då, i Buffalo.
Ja, precis, utifrån förändringssättet förra året och vad man har fått ut av laget i år. Så är ju Phil Housley där också. Där ska man inte bli alltför påverkad av recency bias heller.
Nej.
Trots numret.
Ja, absolut. Men jag tycker också att vi ska dela ut General Manager of the Year. Och där finns det några intressanta namn. Men där är min etta, måste jag säga, Jason Botterill i Buffalo.
Ja, precis.
Jag tycker att han är den som har ligger bakom flest drag som har gjort laget bättre.
Precis. När jag har inte tagit ut någon sån på förhand. Där, men när jag skulle ta ut Jack Adams så hade jag faktiskt inte Phil Housley nominerad. Med motiveringen att jag tycker att Botterill ska vara den som får mest praise för Buffalos förändring. För de förändringar han har gjort sedan han kom dit och inte minst i somras har bara varit till positiva i princip. Så att...
Ja, och just en sån här sak som att ha blicken för att Carter Hutton är målvakten vi ska ha och det funkar så bra. Det är sånt som gör en general manager bra, tycker jag.
Exakt. Ja, nej, jag tycker Botterill, hela hans organisationsplan är jag väldigt imponerad över. Så att
han tänker... Sen är det ju Lou också då. Han har gjort det bra. Och, vad heter unge mannen i Toronto? Man tänker ju mest på Shanahan, men det är
Kyle Dubas.
Dubas, ja. Även faktiskt Mark Bergevin tycker jag man får applådera lite. Totalt utdömd för några trader han har gjort, men har nu lyckats reshapa det där laget helt och hållet.
Ja, men precis, han har liksom erkänt sitt eget misslyckande och tänkt om.
Ja.
Och gjort väldigt mycket bra saker det senaste halvåret, får man säga. Han och Claude Julien ihop har verkligen teamat ihop sig och tänkt nytt och fått en helt annan identitet på det här Montreal-laget som är verkligen positivt och lovande. Så att jag håller med dig att han är nämnvärd.
Så måste man nämna Peter Chiarelli i Edmonton? Nej, jag skojar bara.
Nej, han kommer sist på den här listan.
Ja, det gör han.
Han är nästan värd ett eget kategori.
hans kollega i Calgary, vad heter han nu?
Trelving.
Ja, han får nämnas också. Han gjorde bra saker här med Lindholm framförallt då.
Ja, och Bill Peters som coach.
Ja, ja.
Det är väl, enda minuset är väl James Neal-kontraktet. Men det behöver inte...
Men det är inte riktigt hans fel. Det är mer James Neals fel skulle jag vilja säga.
Ja, alltså James Neal som ändå gjort konstigt. Alltså, för visst, han är lite till åren och man kanske kunde förvänta sig. Vi ser det av 30-åringar ibland att det går snabbt ut för. Men han har ändå gjort över 20 mål samtliga säsonger i NHL. Mm. Bortsett kanske rookie-året. Det är decenniums tid han har varit pålitlig.
Ja, men det trodde ju alla att det är ju en bra signing. Ja, tyvärr.
Nej, ja.
Ja, det är väl hela. Eller vill du dela ut King Clancy också?
Nej, jag skiter i King Clancy och Lady Bing och allt det här. Det får vara.
Ja, Lady Bing.
Ja. Nej, jag tycker vi stänger butiken. Och det där var helt enkelt Biffen och Mowglis awards.
Ja.
Halfway through the season.
Yes, sir. Då tackar vi för den här veckan. Lite försenade och återkommer tidigare nästa vecka, hoppas vi.
Ja, precis. Då lär vi bli mer normal utgivning, så att säga.
Ja.
Men vi får tacka för att ni lyssnar på oss så här långt igen.
Och, ja, det var... han blir riktigt sugen på att göra podcast den här veckan i och med att det drog ut på tiden.
Ja.
Och det var väl det hela.
Det var det hela. Så... dags för nya ämnen helt enkelt nästa vecka. Det hinner ju hända lite över helgen och så vidare. Så att det blir bra.
Ja. Ja, vi säger så då. Hej och tack och hej och hej.
Hej och tack och hej hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two,
time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.